Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom på distans.
Det stämmer bra det.
Ja, vi fortsätter att kämpa vidare med att sända på varsitt håll här i coronatiderna. Hur går det för dig?
Jo, det tuggar på här. Det är små vardagsbekymmer och små vardagsglädje. Vi påtar i trädgården, jag leker mycket med barnen. Jag har börjat spela fotboll för första gången i mitt liv. Jag har tillsammans med min 4-årige son då. Han är tyvärr oerhört mycket bättre än jag. Så det är lite tufft att jag får liksom stå i mål hur länge som helst. Vi byter när man släpper in ett mål. Och jag släpper ju in på en gång och han håller liksom på en kvart innan jag lyckas få in något. Och då är ändå målet ganska stort.
Så du är inte ytterforward eller vänsterback?
Nej, jag vill allting egentligen eftersom vi då bara är en person i varje lag. Men det är väl framförallt att jag ska försöka skjuta mål och det är inte så jäkla bra på. Men jag har aldrig egentligen hållit på med fotboll, vad jag kan minnas, så det är något nytt. En gång råkade den hamna i hans ansikte, men då var det tur att det var en mjukboll.
Ja, det är mycket som blir annorlunda här i coronakrisen. Ja, Edvard Blom blir fotbollsspelare.
Ja, det är lite roligt att den liksom är rund så där och rullar åt alla håll och man kan liksom dribblar runt med en. Ja, jag ska inte säga att jag förstår folk som tycker det är kul med sport, men lite mer förståelse i alla fall kanske fått för att det kan vara lite roligt.
Är det inte alltid roligare att utöva än att titta på sport?
Det måste det ju vara. Det måste vara dötrist att titta på någon annan som liksom håller på med sport. Det är som om någon skulle titta på mig när jag sitter och äter. Fast, ja, mukbang har ju blivit en folkintresse i alla fall i Sydkorea. Så.
Ja, men det finns väl många som vill se dig äta.
Ja, man får väl som Luther och bjuda in små disciplar som sitter och tittar på. Nej, men annars har det varit en motgång. Var i morse, en av de här nya plommonträden jag planterat och var så stolt över, kom naturligtvis rådjuret igen och började bita på. Jag har inte ens vågat gå dit. Gunilla sa att hon skrämde bort det, men förra plommonträdet förstördes första dagen och det var en idiot jag var som inte hade sprayat sån här lukta illa spray på det här, för nu handen kom. Jag tänkte att den skulle inte komma första veckan, men det gjorde den. Annars hade vi ju lite roligt här i förrgår. Mix Megapol, där jag var med varannan vecka under något år och därför känner väl, de hade bett mig att de fick ringa mig tidigt på morgonen 7 och hålla ett rejält prat om öl och varför man ska dricka öl och varför det är roligt med öl och ölets historia och sådär. För att det var ölets dag. Och det här svalde ju jag och jag spred ju sen ut att det var ölets dag i alla mina kanaler och drack massa god öl och tog foton på när jag drack öl en liters krus och liknande. Och sen visade det sig att det är ju inte ölets dag, utan Mix Megapol har då lurat Gry med vänner-gänget av en kalender på internet där det stod fel. De erkände sen att det var fel, så det var liksom tusentals människor som drack massa öl helt i onödan.
Ja, men det är ganska smärtfritt ändå att råka fira ölens dag fel. Det är värre om man råkar fira taggtrådens dag fel.
Ja, det har du rätt i. det gör väldigt ont. Eller om det hade varit, man råkade köra 50 dagars långa påskfastan på hösten och sen får man köra igen på våren för att det var ju fel. Det kunde vara tråkigt. Om folk nu, jag vet någon gång skrev de på någon media att jag inte gav dig en syl i vädret, Mats. Men det är nu för att just nu har vi några sekunders fördröjning. Så jag hör helt enkelt inte när Mats försöker komma med sylar i vädret. Utan jag får ibland ta små pauser och höra, vill han säga någonting nu?
Det har ju lite strul med tekniken. Jag sitter inte på den bästa linan här uppe på landet, men ska försöka lösa lite bättre uppkoppling här på sikt.
Du har återlämnat din hemvist på kavabaren och gett ut i spenaten alltså?
Ja, men jag har faktiskt varit tillbaka i Stockholm här i veckan. Mm. Och då blev det inte bättre än att prata med en vän, och han undrar om jag ville komma över till hans terrass och grilla lite. Och det var ju trevligt, men, och vi hade social distansering, men det blev ju ganska många flaskor vin. Vi var tre stycken. Och när jag vaknade upp dagen efter så står det en tavla bredvid sängen.
Oj.
Jag har alltså köpt en tavla hemma hos en annan vän, alltså, som vi gick vidare till. Det var rätt mycket pengar alltså, den här tavlan. Så jag låg där med dubbel ångest.
Och var det en konstnär utom, eller var det en av hans vanliga tavlor han liksom, som du liksom plötsligt blev förälskad i och bjöd över?
Ja, han är ju samlare och otroligt duktig på konst med en fantastisk känsla och har hängt de här verken perfekt i sin lägenhet. Och jag hade då suttit och tittat på det här verket hela kvällen och han ville inte sälja det, och efter ytterligare en flaska vin så hade jag gått hem med det.
Oj, oj. Och ni kanske var lika missnöjda båda två?
Nej, men jag är ju, när det här värsta ångesten la sig så insåg jag att jag älskar ju den här tavlan, så jag är väldigt nöjd. Även om det rent timingmässigt ekonomiskt inte var det bästa i coronakrisen.
Hur gör man när man umgås? Jag sitter ju då bara isolerad med min familj sedan 2 veckor. Det är tur att jag har en så trevlig familj, en sån underbar hustru, så det inte blir långtråkigt. Men hur gör man när man umgås med fysisk distansering? Var det liksom en stor lång balkong och så hade värden satt ut 3 flaskor vin med så här 4 meters mellanrum och sen sprayat någon form av rengöringsmedel över dem, och så satt ni där vid varsin liksom grupp flaskor och egen korkskruv, eller?
Om det ändå hade varit så. Nej, vi satt utspridda, men det är klart att vinflaskor går ju runt. Men själv så är jag ju ute och tvättar händerna kontinuerligt under hela kvällen, och man sitter en bit ifrån varandra. Så att givetvis så utsätter man ju sig för en viss risk av kontaktsmitta, men jag tror det är svårt att inte exponeras för den, i och med att man går och handlar i butiker och ändå har vissa interaktioner.
Mm. Jo, det är ju olika nivåer. Jag som till riskgruppen är ju helt avstängd verkligen. Min risk är ju när det kommer varor, om det liksom ska vara kvar virus på dem. Jag försöker spraya och tvätta varorna när de anländer.
Ja, tydligen så är den här kontaktsmittan att det är inte så länge som viruset överlever. Nej. I det fria.
Nej, det är ju bra. Så här olika magsjukbakterier, de överlever ju i frysen. Så har man liksom fått någon magsjuka på fingrarna och så fryser man in det, så kommer folk bli sjuka när det tinas upp också. Men det är ju fördel med coronaviruset, att ha legat några dagar i frysen eller kylen, så är det ju garanterat ofarligt.
Jag sitter med en Ale Kock som är en estnisk lager. Det var Albert Ale Kock som grundade det här bryggeriet 1807. Och det är en sån här ljuslager som vi tycker olika om. Men jag gillar verkligen den här, även om det är ett ganska intetsägande öl som ljuslager är.
Om alla tyckte som du, då skulle liksom världens humleodlare gå i fruktansvärt lidande till mötes nu under dessa svåra tider.
Jag tror att jag får i mig mer humle i genomsnittet i världen.
Du tror det i alla fall. Okay. Det handlar naturligtvis om den allmänna kvantiteten också. Även om mina koncentrationer gör att jag behöver inte dricka många öl för att komma upp. Jag sitter med en gin tonic som är faktiskt gjord. Men det är inte gin, utan det är faktiskt hemgjort enbärsbrännvin. Som jag tycker är ännu godare att blanda med tonic än köpa gin. Och det här är sista dropparna av en enbärsbrännvin vi gjorde på enbär. Vi plockade på min svärmors sommarstuga på Öland, på norra Öland, och det är lite vemodigt, för det är 4-5 år sedan hon sålde den, tror jag, och nu dricker vi sista dropparna av den enbärsginnen.
Hur gör man enbärsgin själv, eller enbärs sprit.
Det är väldigt enkelt, man gör bara som allting annat. Man krossar renbären med en mortel, för annars läcker de inte ut sin olja. Och så häller man vanlig sprit på och låter det dra någon vecka, och sen silar man av och så har man det som essens. Och då får du alltså någonting som smakmässigt, det blir lite oljigare, så man kan säga att det är som en gin med lite dragning till gammal genever i smaken. Mer enbärssmak och lite mer äkta smak så här, kan jag tycka, än många lite parfymerade ginnar. Så där. Sen är det inte de andra kryddorna. Många ginner idag kan innehålla 20 olika örter. Så där, men det är ändå enbärn som är huvudingrediensen. Men därför kan det nästan ha mer dragning åt genever än gin. Gin är ju egentligen bara en engelsk efterapning av geneven, fast man sen har utvecklat den till den otroliga rikedom som den har nått idag.
Ja, och den hype det har blivit också. Den känns som att den bara fortsätter med nya gindestillerier runt om i världen.
Jag läste i Steffo Törnqvist den här boken. Jag tror den som heter Sprit bara. För några år sedan. Att man tydligen drack stora mängder gin historiskt. För det ansågs att man började svettas av enbär. Och att svettning var bra mot sjukdomar, och därför så hällde man i sig extremt mycket gin när man var sjuk. Jag vågar inte gå i god för den här, vi har inte forskat reda på den här historien själv, men enligt Steffo Törnqvist så var det så.
Ja, intressant. Ja, det har ju alltid funnits en koppling mellan att man ska kurera saker och medicinska effekter kring alkoholen genom alla tider.
Absolut, jo, men alkoholen är ju från början en sorts medicin. Eller tänkt som medicin, jag vet inte hur verksam den var. Men...
Jo, innan vi går vidare här så har jag en rättelse. Jag läste fel här när vi läste upp en lyssnarfråga eller lyssnartips från Veronica, att det här mjukglasstället på Hagagatan i Stockholm heter Mjukmjuk, och jag kallar det för mjukglass, jag vet inte varför.
Mjukmjuk.
Det var nog för jag hade för lite humle i ölen, tror jag.
Ja, det måste du ha. Det är i alla fall bra att du inser.
Jo, ja. Det är det. Men det här avsnittet tänkte jag att vi skulle beta av en mängd lyssnarfrågor som vi har fått. Och där får man gärna fortsätta att skriva in till oss. Och då skriver man in till
podden@edvardblom.se.
Gunilla vill ju att du hellre ska säga snabela, Edvard.
Ja, hon stör sig på att jag säger att. Hon tycker det är konstigt att jag kommer med ett engelskt ord mitt i det hela. Det är bara det att jag är kanske larvig, men jag tycker det är lite barnsligt, eller infantilt som man kan säga också, om man vill låta lite finare, det här med snabel. Jag har liksom inte köpt det här slangordet. Det är lite som när de kallade SDI-systemet Stjärnornas krig, eller de kallade kommunala utjämningssystemet för Robin Hood-skatt. Eller sådär. Det här lite folkhumor tycker jag är kul som folkhumor, men jag tycker inte riktigt, det blir lite larvigt när det liksom blir ett officiellt sammanhang, visserligen bara min podd, men ändå. Och så ska man använda det här snabela, som om det är en stor elefant som liksom, nu är det slut och runt ett A. Och så norrmännen som håller på med sitt alfakrull, som ju är ännu knäppare liksom. Men det kanske är roligt, det kanske är jag som är en tråkman, så det brukar ju inte vara annars. Så ibland skäms jag lite och undrar över det där. Är det jag som är larvig? Är det tecken på samhällets infantilisering? Eller är det bara jag som inte har humor när det gäller typografi och språk? Den typen av språkhumor. Jag vet faktiskt inte, men det är precis som... Ja, hemsida som beteckning för en webbplats tycker jag också är väldigt konstigt. För men där är det mer för att det är fel, för hemsidan är egentligen bara första sidan och inte hela webbad, liksom, platsen. Men jag har haft några sådana här hang-ups genom åren när jag tycker det blir lite för larvigt språket. Ja. Men det finns väl inga egentligen alternativ förutom ett tecken då, som är ett utländskt låneord eller då vidtecken. Vore kanske det mest korrekta på svenska, men den matchen är ju förlorad. Det fanns ju en massa förslag liksom, och språkvetarna slogs med varandra första året när e-posten kom, och sen vann liksom det här tyttelutyt, och då är det som gäller liksom, det här snabel.
Ja, det låter ju lite grann som babbar, eller vad heter den här, fem myror i fler än fyra,
ja, precis, elefanter. Precis. Jag gillar ju elefanter, babbar tycker jag väldigt mycket om, framförallt den äldsta. Alltså jag tycker det är lite fånigt sonens varianter när han börjar gå i kläder och tjafsar runt i Paris. Jag tycker originalberättelserna, alltså, när fadern fortfarande skriver dem, de tycker jag är väldigt bra.
Vad heter han, Cornelius, den gamla elefanten?
Just det gjorde han. Det är en sån som man skulle vilja att varje land hade som rådgivare vid de mäktiga sida, verkligen.
Vi har ju, det som sker här nu är ju att det sker olika insamlingar och olika hjälp till restauranger.
Ah.
Och en restaurang här som har fått hjälp är ju din favorit Östra station.
Ja, det är ju jätteroligt. Vi bodde ju där i samma kvarter, fast det var ett väldigt, väldigt långt kvarter och det var på varsin sida om det. Men, så vi var ju stamgäster där, jag och Gunilla, mycket när vi bodde kvar i stan. Och naturligtvis gått där redan innan vi flyttade Valhalla vägen och nu blir det ibland, det är inte under coronaepidemin, men det har blivit färre. Men åtminstone brukar vi försöka ta en öl när vi hälsat på Gunillas mamma i Norrtälje. Bussarna stannar ju där. Och det är Östra station, det är fantastiskt. Det är originalinredning alltså från tidigt 30-tal, från NK Interiör. Det är samma familj som driver det också. Det är egentligen bara, det är Berit som driver det nu och innan bara hennes moster. Och det är liksom de som har drivit det ända sedan 30-talet. Det är helt otroligt. Och ja. Det är ju sån otrolig charm och speciell miljö som är så härligt. Och de hade ju problem för de byggde ju om hela stationen och hade nedstängt vissa ingångar och stora byggnadsställningar utanför. Och då samlades det in lite stödpengar redan då. Hon har ju fördel med att på den tiden Djurgården spelade på stadion så var ju det den verkliga stamkrogen och det har ju varit i årtionden. Och det lever kvar, Djurgårdsklacken går gärna dit även om, fortfarande, även om det kanske inte blir lika precis för varje match och lika många så är det fortfarande en viktig del av. Sen är det ju massa andra också, det är ju KTH, det är mycket universitetsfolk och det är mycket grannar. Och, så det är verkligen inte bara djurgårdare, men djurgårdarna är de som kanske ändå mest så där trogna mot Berit. Och, de startade en insamling då sist, det var problem. Och nu har de återigen startat det. Så både de som stöder det för att de är djurgårdare och de som bara tycker det är en fantastisk kulturhistorisk miljö att bevara uppmanas att sätta in pengar. Och det får man göra även om man är AIK-are.
Ja, och då kan man ju då till exempel sätta in på Swish 0738726934. Och då om man sätter in 100 kronor så lagar de en matlåda som går till vården. Men nu har ju då Skatteverket markerat att det här ska ju förmånsbeskattas.
Det är så jäkla galet, för det här är ju en sån otroligt bra lösning att man ger pengar till krogen och så blir det inte bara att man skänker bort utan man köper en matlåda som går till dessa hjältar som försöker leda livet på alla oss som åker in. Jag har inte åkt in än, men alla stackars patienter som liksom kan vara du och jag imorgon som åker in och som pendlar mellan liv och död på intensivvårdsavdelningar och andra avdelningar. Och när någonting är väldigt, väldigt bra så tycker man ju oftast det är väldigt, väldigt bra, men inte i Sverige. För vi har politiker och vi har ämbetsmän. Och ja, det finns väl inte mycket mer absurt än den här otroliga, alltså regeln. Allting är, det är klart det är jättebra att följa regler, det är bra att det inte bara kan göras hur i vilda västern som helst. Men att inte kunna se genom fingrarna är å andra sidan en dödssynd som jag skulle säga kan bli värre än att till och med ett land där det är allt för mycket hip som happ. Och det här är väl typiskt Sverige skulle jag säga. Johan Norberg listade häromdagen de fem knäppaste liksom, grejerna i Sveriges historia. där la han in det här på, jag tror var nummer 2 i alla fall på sin Facebook. Det är ju helt galet. Det är klart som fan de inte ska behöva få. Förmånsbefattning lönar sig ju aldrig.
Det var ju något uttalande här från någon vettig person som Skatteverket som indikerar att de inte hade sitt fokus där just nu på att försöka driva in de här pengarna. Och jag hoppas verkligen att den linjen fortsätter.
Ja, ska inte få om de låter det fortsätta tills pandemin är över och sen tillsätter de en specialkommission för att driva in pengarna i efterskott till alla stackars sjuksköterskor och läkare som då har blivit uppsagda på grund av indragningarna. Så de kommer och hämtar ut deras sista små träskedar och släcklenoder och tv-apparater för att jävlas med dem.
Det var ju under andra världskriget så var ju vidriga Hitler här. Han skickade ju en champagnefyrer till champagne. Som hade i uppgift att ta kontrollen, att odlarna skulle fortsätta producera så att all dryck kunde skickas då till Tyskland. Så att de kunde fira och festa i champagne.
Det var oerhört reglerat. Ja. Det var ju för- och nackdelar. Den stora nackdelen var ju att alla flaskorna gick till nazisvin, men fördelen var ju att det var ändå ganska välordnat. Det bombades inget, det förstördes inte, det produktionen uppehölls och kvaliteten uppehölls. Jag har faktiskt en god vän vars farfar tillhörde, han var inte själva champagnefyren, men han var en av de som var helt enkelt, hans militärtjänst gick ut på att sköta om champagne. Han har ett foto av sin farfar i nazistuniform och så är det bara tusentals champagneflaskor och kartonger och lådor överallt. Det var vad han gjorde när de andra var ute och slogs på väst- och östfronten. Det var att hålla på att liksom sköta champagneleveranser.
Ja, det är intressant som du säger att det förde något gott med sig att produktionen upprätthölls och att de här slotten fick inte bombades och det här unika området.
Mm.
Ja, vi har en till liten lyssnartips här till lyssnartips som jag tänkte läsa upp här. Det är från Thomas Barnqvist. Jag lyssnade just på poddepisod 72 och kände mig manad att tipsa om att inte glömma Färöarna. Vi har mycket bra fiskrestauranger i Torshamn.
Mm.
Och även om man inte finner det på en meny vet jag att det faktiskt är ett surhaj där också. Och här har vi ju pratat om ett antal gånger.
Mm.
Tydligen är det en hajtyp utan njurar som måste suras, annars är den giftig. Tyvärr har jag inte som Mats ätit den, men kan rekommendera torrfisk som har låtit fermentera en smula genom att man sätter dem där det är lite fuktigt en tid. Serveras med potatis, valspäck och fermenterade fårtarmar. Blir du sugen?
När jag låg i tri i mitt första universitetsår 89-90 så läste jag tyska för främmande språk, och då var det en fest någon av de första månaderna när alla skulle laga då mat, specialiteter från sin egen eget land. Det var första gången jag prövade sushi till exempel, eller japanen hade gjort. Men då hade alla massa olika specialiteter, och en del var ju väldigt konstigt. Jag menar, de där risbollarna med algpapper tyckte man ju var udda, men det var ju gott ändå. Alla åt av allting utom min stackars goda vän då isländskan Thoruns torrfiskor, för den var verkligen ingen som ville ha. Och då bredde man ändå smör på torrfiskarna för att det liksom inte skulle vara för torrt i munnen. Och det var en väldigt sympatisk flicka som jag var lite betuttad i. Så det gjorde ju att jag fick ju stå där och liksom trycka i mig torrfiskor. För att hon stod där och grät att ingen ville äta hennes torra fisk.
Blev hon imponerad?
Ja, hon blev lite tröstad av att jag åt det. Men kvällen slutade i någon form av dimma ändå ganska snart. För det... Det var två polacker, en ryss och en svensk, och vi skulle ju liksom hålla på och skryta för varandra. Alla hade haft med en flaska av sin inhemska destillat och skulle då sluta om brännvin eller polsk vodka eller rysk vodka var bäst, och det gjorde att allting fick en litet suddigt slut. Jag tror faktiskt att hon hade med en flaska isländsk vodka också, men jag tror inte hon drack så mycket av den själv. Men den hjälpte inte, folk ville ändå inte ha hennes fisk.
Inte ens med isländsk vodka så går den ner.
Nej.
Men jag kan tipsa Thomas och alla andra lyssnare om att Tove Oskarsson Henke, som är chefredaktör på Gourmet, gjorde en reportageresa till just Färöarna för att prova deras gastronomi i nummer 2 i år, som man kan läsa på Readly till exempel.
Roligt. Och torrfisk är ju urgammalt. Det var alltså ett otroligt smart sätt att konservera innan vi hade salt, innan vi hade rökmöjligheter, innan vi nästan kunde göra någonting annat. Och det bara blir nog heta sommardagar liksom, så att klipporna, vanliga de här vackra klipporna på västkusten, blir nog varma. Då kan man bara filea fisken, lägga den på klipporna några dagar, och den torkar utan att bli bakterier eller några fel i. Alltså, utan går det nog snabbt så torkar den. Och sen kunde man ju spara det här i åratal mer eller mindre. Så torrfisk har ju haft en stor betydelse. Sen på medeltiden kommer man på att man då kan göra lut av aska på en komplicerad kemisk process. Och lägga ner torrfisken i lut som är giftigt, och sen blötar den hundratals gånger tills giftet försvinner, eller det frätande, basiska frätande försvinner, och då har ju lutfisken fötts. Alltså det fanns särskilda skråan i flera städer för lutfiskproduktion, och då faller torrfisken lite grann i glömska. Det fortsätter att finnas ända fram till 1800-talet i Sverige, men torrfiskens storhetstid är väl innan man har hittat metoden att luta, för sen tycker de flesta att lutfisk ändå är godare än torrfisk.
Förstår.
Så det var väl det som hände den stackars tåren, att liksom lutfisken hade slagit ut. Hade jag kommit dit med lutfisk hade naturligtvis alla länders representanter ätit med god aptit.
Ja, så det här var en tidigare version helt enkelt. Jag har en till fråga här från Kalle Blomgren. Och hej Edvard och Mats. När jag gått i skola York och Sheffield med vår fantastiska lärare John från Sheffield fick vi mycket engelsk historia från honom. Bland annat din favorit Edvard, Worcestersåsen som man gör i Sheffield. Edvard, berätta om din favoritsås och vad du gör med nu snäll. Sheffield är ju Englands stålindustri och alla har väl en kniv eller liknande där det är präglat Sheffield. Och det här har vi ju pratat om i ett av våra tidiga avsnitt, men det här är ju så god sås, jag tycker vi kan ta upp den lite snabbt igen.
Absolut. Sheffield är alltså motsvarigheten till Tysklands... vad heter det nu?
Ja, Solingen.
Solingen menar jag. Solingerstall. Alltså det, i Sverige har vi ju Eskilstuna som motsvarighet, smedstaden. Där det också gjordes mycket bordsbestick och knivar och sånt. Men det har väl lite grann tappat sin metropolstatus. Worcestersås, det är ju någonting fantastiskt. Och man kan säga att den har ju djupa rötter. Det går ju tillbaks till det här jästa fisksåsen som heter garum eller likamen. Det hade olika namn, det hade olika kvaliteter i gamla Rom. Under några årtusenden så åts i princip 90% av all mat smaksatt med jäst fisksås. Och en parallell är ostronsåsen och fisksåsen från Thailand och olika asiatiska länder. Och det här hade nästan dött ut kan man säga när romarriket föll, men det har levt kvar som ändå en sorts underströmning att fermenterad fisk är någonting intressant. Och börjar man krydda med fermenterad fisk, då får man en sån här acquired taste, då blir man mer eller mindre beroende av det och tycker allting bör innehålla lite fermenterad fisk. Men det ger också en kick till nästan alla rätter.
Jag håller helt med. En skvätt worcestersås lyfter i princip allt.
Ja, det är ytterst få saker jag kan tänka mig att jag inte stänker ner det. Utan jag har ju en stor flaska, i det vanliga fall har jag en stor liten flaska bredvid spisen. Nu i coronatider har jag inte fått tag på det, så nu köper jag istället 3-4 åt gången varje gång jag skickar efter mat. Så, massa små flaskor som står spridda lite överallt, både till vänster och höger och framför och bakom. Och det förstärker, alltså det är ju inte en smak i sig, det ger en viss sötma, det är lite sötma, så man kan säga att det påminner lite om att man tillsätter socker när man tillsätter lite gelé eller lite vinbärssaft eller lite madeira, att det även tillför lite socker. Men det viktigaste är att det är lite sardeller, så det är lite jäst fisk. Det är tamarind som är en sorts citrusfrukt som ger en väldigt speciell smak, men sen är det ju många olika kryddor och alla de här kryddorna är egentligen valda för att det ska öka mustigheten, smakkraften, lyfta fram de naturliga smakerna. Alltså fisk, kött, ost, dressingar, såser, grytor, ägg. Allting smakar ju lite mer av sig själv och blir på något vis lite godare bara man har lite worcestersås i.
Det är helt givet till pyttipanna. Jag skulle inte kunna äta en pyttipanna utan worcestersås.
Nej, så är det. Och man kan ju ha så mycket på. På pyttipanna kan man ösa på rejält så det verkligen smakar av worcestersåsen. Och HP-sås som är en klassiker, det är egentligen en sorts ketchup gjord på worcestersås. Man kan säga man har spett ut det och sötat den och gjort den mer för att liksom kunna njuta den som sås och inte bara som krydda. Men de flesta rätter, där ska det ju inte gå igenom. Råbiff är också gott med lite mer. Det finns de där det passar med mycket. Men ofta är det bara några skvätt utan att man känner smaken som liksom förhöjer det hela. Det där när du går omkring och tänker, det här var gott men det är något som fattas, det är inte riktigt perfekt, då är det några saker man måste dra till, och det är det du ser i vartenda restaurangkök också. Då står en flaska madeira bredvid spisen, det står worcestersås, det står en bra soja, och kanske, jag menar, parmesan kan också göra de där underverken. Det finns ofta för att få umami, men ibland bara för att få andra typer av smaker och karaktärer.
Så att egentligen kan man sammanfatta det. Man kan använda det till allt utom till filmjölken, till frukost och till vaniljglass.
Ja, men gör du en sås på yoghurt eller filmjölk som ska serveras till maten, då kan du till och med ha det i den. Och det är 17 om man inte skulle kunna göra glass på det, men det har jag aldrig testat. Jag ska pröva lite worcestersås i glassen nästa gång.
Det ser jag fram emot.
Det är lite roligt också. Jag tror det finns tre stora tillverkare av worcestersås. Alla är kungliga hovleverantörer i England. Det är liksom en så stor produkt så de kan inte välja en, utan de är tvungna att sätta riksvapnet på samtliga liksom tillverkare.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi har fått en ytterligare fråga här och det är från Tobias Engdahl. Och den här är en otroligt viktig fråga. Jag tror aldrig vi har pratat om det här ämnet tidigare.
Döden. Hey, Mats.
Det har vi pratat om.
Ja, det har vi.
Hej Mats, Gunilla och Edvard. Jag är ett stort fan av er podcast. Det är den perfekta blandningen av underhållning och folkbildning. Älskar hur ni blandar in era egna anekdoter och erfarenheter i veckans tema. En höjdpunkt på veckan helt klart. Jag har en vinrelaterad fråga och den gäller dekantering. Mina vänner skrattar åt mig när jag vid middagar eller sociala tillställningar häller upp vinet i en dekanteringskaraff. Jag har dekanterat vin så länge som jag har druckit det och tycker att vinet alltid blir godare. Så, men jag har då endast gjort det med rött vin. Skulle vara intressant att höra era tankar kring dekantering av vin. Är det endast rött eller dekanterar man även vitt och rosé?
Först skulle jag säga, det här är en typisk fråga jag tänker bolla över till dig när vi kommer till sakinnehållet. Men om vi bara tar allmänt om dekantering så skulle jag vilja travestera Runeberg och säga det. Eller citera blir det lite mer. Lite tålde han skrattas åt men äras mer ändå som man säger om Sven Dua. Och det är väl lite så med dekantering i en sån här speciell dekanteringskaraff. Gör man det i en gammal ärvd kristallkaraff så tror jag ingen skrattar. Men de här speciella som är till för att lufta, de är lite larviga på något vis för att de är så nördiga. Och det är en typisk där sak som ett tag skulle alla få dem i 30 eller 40 års present. Jag var på en loppmarknad i norra Skåne en gång när vi åkte på bilsemester och det stod liksom ett helt bord med sådana där man kunde få för en 100 styck för alla hade någon gång fått dem och lämnat igen dem eller gett bort dem. Samtidigt så blir ju, om vi talar om ett äldre rödvin i alla fall som är det enda jag dekanterar, så blir det ju, det är inte bara bättre utan det är, vissa viner är det ju helt nödvändigt. Så det är ju en funktion, det är inte larvigt, det är egentligen inte nördigt, det är egentligen helt nödvändigt. Det är bara att, jag kan förstå att vissa skrattar lite Men nu kommer vi till Mats. Jag skulle tro att egentligen nästan alla viner, i alla fall rödviner, vinner på det. Vad skulle du säga som är lite mer expert på viner?
Ja, men jag skulle vilja säga att precis som Tobias Engdahls vänner skrattar åt honom så skrattar jag åt hans vänner. Dekantering är ju livsnödvändigt om man dricker vin. Och man behöver två dekanteringskaraffer i hemmet. Och en är den här stora breda för att få maximal yta så att syret och vinet träffas. Och är det ett bättre vin så ska det stå i några timmar. Är det otroligt gammalt så ska man inte dekantera det för att det kan dö så fort. Men har det bara spänst så ska det ju stå till sig. Och det är också ett sätt att kunna ta upp ett vin i en källare och det är lite svalt och få upp till temperatur också.
Jag har ju några sådana där vänner, jag vet vi har gemensam vän bland annat som där det alltid står ett rödvin i eller ett par stycken i sådana här dekanteringskaraffer liksom väntande när man kommer och det är ju det, då skrattar man ju inte, då blir man ju tvärtom väldigt lycklig när man ser dem där stå på buffén och vänta inför middagen.
Nej, men, och i princip alla röda viner blir ju bättre av att dekanteras just utan de här extremt gamla rariteterna. Även unga viner, till och med bag-in-box-viner blir bättre av dekantering. Och anledningen till att man ska ha en smal dekanteringskaraff också, det är just för vita viner och för roséviner. Och då får man gärna kyla ner den i kylen innan. Och så serverar man det. Och för vissa vita viner så är det helt nödvändigt. Och då skulle jag ta den stora dekanteringskaraffen. Till exempel för stor vit Bourgogne, ett Vinchaux från Jura de behöver luft innan man dricker dem. Mm. Men däremot om jag har ett rosévin så är det jättetrevligt att hälla upp det i dekanteringskaraffen och ha den kyld och sen servera ur.
Det är jätteintressant. Alltså jag har nog aldrig dekanterat jag har inte medvetet dekanterat vita viner och roséviner för att de ska dekanteras utan bara röda viner. Däremot är det ju gammal etikett. Går man olångt tillbaka så ansågs inte flaskan särskilt fin, utan hade du en bättre middag så skulle du lika lite som du ställer fram en mjölkkartong eller en till kaffet eller en plastpettflaska med juice eller så till en måltid, så hälldes ju allting på kannor. Så det var självklart, av den grunden har jag hällt upp vita viner ofta också, bara för att om det är nog hög liksom klass på middagen så vill man ha det i en gammal kristallkanna och inte i då är det ju mer serveringen, men det ger naturligtvis viss luftning även det, men mycket intressant att höra.
Men prova att skaffa en sån där smal dekanteringskaraff och prova med ditt egna rislingvin. Det får du ju inte marknadsföra det, och du får inte säga någonting om det utom att du har det, men så kan du se skillnaden när du häller det från flaska eller från den här dekanteringskaraffen när det fått stå framme lite grann men fortfarande är svalt.
Det ska jag göra. Jag kanske i alla fall får säga att det här som inte dekanterat smakar sämre än det andra. Jag vet inte om det är tillåtet, men det kanske vore tillåtet. Mamma och pappa hittade det. Jag hade glömt bort det. Jag hade bett dem köpa två hela kartonger. Eller jag hade köpt och bett dem förvara det i sin matkällare. Så det dök upp för ett par veckor sedan. Kom de förbi med det och ställde på vårt tomt. En 12 flaskor av, vad var det nu, det första årgången 2013 tror jag. Så det var ganska roligt för att det har kommit nya årgångar successivt. Men och vi hade bara en enda flaska kvar som en raritet. Och så plötsligt fick vi ett gäng, så många att vi inte liksom kan spara för framtiden nu. Vi började dricka de här hemma. Och de har faktiskt hållit. Det är ju inte ett vin som är tänkt att lagra i 7 år. Men de har hållit förvånansvärt bra. Nu är ju Riesling en magisk druva när det gäller. Det är väl den vita druva som är bäst på lång lagring.
Vi har fått här från Filip Falkenberg. Fortsätt gärna med dikten i podden. Den medför ett värdigt avslut.
Ja, tack! Vad glad jag blir. Hittills är en som har gett beröm för en dikt jag hade skrivit själv. Jag läste. Och jag tror faktiskt det här är första som kommer med input att det är bra att jag läser dikter i. Så då tar jag upp det igen. Det räcker med en varje år som tycker det är bra, så kommer jag läsa dikter, det kan jag säga.
Ja, så att den personen där ute i landet bland lyssnarna, skriv in.
Oj, det lät lite besvärat skrattat från Mats.
Absolut inte. Vi har fått här från Anders. Tack för en bra podd som jag följer varje vecka. Saknar bara vad som är värre än ärtskott på ett bra tag.
Ja, vad som är värre än ärtskott. Där kanske folk måste skriva in. Vi har ju ännu inte hittat någonting som är värre än ärtskott, även om många har kommit med bra förslag på nog så hemska saker att lägga på maten.
Så fortsätt gärna skriva in här till podden.
Ja, podden @edvardblom.se. Häromdagen hade vi faktiskt hemma beställt mat från Julius, som är en jättebra kvartersrestaurang här uppe vid Stuvsta torg. Och som vi verkligen hoppas att ska klara sig genom krisen. Så vi passar på att beställa därifrån, och det är härligt att slippa laga mat själv någon gång. Och då hade barnen fått pasta med köttfärssås, pasta bolognese. Och så tittar de på att bägge två säger: men jag älskar inte grönsaker. Och det betyder att de inte äter. Jag älskar inte grönsaker. Och då är det liksom ett fint pulver av persilja som ligger som dekoration uppe på. Och då förklarar jag för då min treåriga dotter att men det här är inte grönsaker, det här är en krydda. Då tittar hon noggrant och rör lite på ett med gaffel. Och så säger hon: jag älskar kryddor.
Och ärtskott, är det en grönsak eller en krydda för dig, eller bara en styggelse?
Ärtskottet är nog bara en styggelse, alltså det är en ren dekor. Nu använder sig persiljan här som en dekoration, men om persilja är finhackad så är den ju ändå, fyller funktionen av krydda. Ärtskottet har en lite märklig smak som jag inte tycker skulle kunna gå krydda med. Den skulle möjligen kunna gå att göra en sallad på. Om du hällde massa ättika och olja på skulle det nog kunna fungera som sallad. Men när man lägger dem på sådär, då är de ju bara dekoration. Det är sådär, det var ju inne före ärtskottet, så var det ju mellan persiljan och ärtskottet så hade vi ju var det timjan var det väl, som man drog långa, långa stråk av. Örtkryddor som inte var hackade och klippta och som hade hela liksom sin stam kvar. Som uppenbart inte gick att äta. Alla gjorde felet första gången när man gick på något stadshotell i någon mellansvensk stad på konferens. Och så fick man den där reducerade balsamvinägersåsen som var inne samtidigt. Och köttbiten som ofta var väldigt bra. Och så låg de här virvarren av trassel och så tänkte man att man skulle äta dem. Men de var ju inte tänkta till det. Det var ju liksom bara schauessen som det hette under barocken.
Ja, det är som att dricka ur skålen som man ska tvätta händerna ur.
Ja, ja, men det är lite så. Och jag gillade ju sig den barocken när man byggde liksom väderkvarnar av mat som snurrade och vulkaner som blåste rök. Är det på den nivån kan jag acceptera att liksom viss mat inte ska ätas utan bara är skådebröd. Men när det kommer till liksom en trasslig timjankvist eller det gamla trista ärtskott, då tycker jag att då har man liksom inte, det händer inte så mycket. Det är inget märklinlandskap de har byggt då.
Men hur ser du på skådebröd? För att det är otroligt trevligt och vackert, men det är lite synd på ett bröd som inte ska ätas.
Jo, jag är ju väldigt dubbel, för jag är ju egentligen totalt emot att slänga mat, och det är nog ändå min främsta del i det hela. Jag vet, i Italien anses det ju som dålig etikett, har jag förstått, att äta, om det bara är bredvid en biff eller sådär, liksom det ligger ett salladsblad, en gurka och en tomat som en liten garnier, då anses det som att man liksom är typ en fattig, svältande snåljåp om man äter upp det. Det är bara garneringen och den ska man inte äta. Det vet jag vänner som blir tillsagda när man bott till och med att det inte är god ton. Jag tycker det är illa, för jag tycker man ska äta all mat. Så jag är väldigt tveksam faktiskt till mat. Jag tycker helt okej, det är roligt att göra vackra saker av mat, men man ska egentligen kunna äta det också. Ska man ha dekoration kan man göra, då kan man ha som bröllopsparet på en bröllopstårta, då kan man göra det av porslin eller plast lika gärna.
Jag ska fortsätta här med Anders här. Han har ju skrivit en barnbok om en gräddapa, men den innehåller också en hel del andra matreferenser och är helt fri från ärtskott. En stor del handlar den om den stundande påsken, även om boken utspelar sig 2019 utan corona. Den som är riktigt uppmärksam kan även hitta ett Mats-citat mot slutet av boken. Annars är nog Edvards barn i lämplig ålder. Hoppas den kan vara till nöje, från Anders. Har Gunilla försett dig med den här boken, den digitala versionen?
Den har försetts, jag har inte läst den ännu, men jag ser fram emot att den måste skrivas ut. Jag vet att Gunilla har fått den, men jag läser ju inte från skärm, utan jag är ju för gammal mode för det, så vi måste skriva ut den, och sen ska jag absolut läsa den för mina barn. Tack så mycket.
Jag har ju letat efter mitt citat här och faktiskt inte funnit det. Jag har ingen aning om vad jag säger i podden. Men jag hittade något stycke om kaviar där jag kände mig ändå väldigt hemma. Så det kanske låg någonstans där. Då ska vi se, vi tar en till lyssnarfråga här. Och vi går tillbaka lite grann till etikett. Och de här frågorna har ju en förmåga att breda ut sig i podden, så vi ska se om vi kan hålla den här lite kortare, men jag trycker ändå igång den, Edvard, så får vi se. Aha. Hej, varmt tack till er för en underbar podd, har varit med sedan starten, är så tacksam för era underbara avsnitt, älskar er livsglädje som verkligen smittar och förmågan att njuta fullt ut, sluta aldrig med alkoholromantiken.
Tack så mycket.
Jag har en fråga. Kan ni berätta om vad en korrekt dukning betyder för er när ni har middag, går bort på middag, och vad en korrekt dukning innebär? Det vill säga när man har, till exempel har en trerätters hemma med vin till varje rätt. Vore även kul att höra om Mats är mästare i några andra grenar sporter än svartkrutsskytte. Med vänliga hälsningar, Fredrik Nyberg.
Ja, jag tittade faktiskt igår på ett avsnitt av My Little Pony. Det är sådana referenser det blir när man har många barn. Och där var det en av ponnerna som driver en skola, som det som är prinsessa, som sa att näst efter vänskapsmagin är bordsdukning magin den viktigaste. Så även i den typen av tramsprogram kan man hitta ett korn av djup sanning. Det är, alltså jag tycker ju, det är naturligtvis inte liv och död, men som kulturyttring är ju bordsetiketten och dukningen, det är ju någonting väldigt fascinerande. Och det är ju otrolig glädje att komma till ett bord där linneduken skiner, kallmanglad linneduk som glänser, Du ser en hel hög av tallrikar med mellanlägg mellan så de inte klandrar mot varandra. Och så ser du nyputsat silver med olika gafflar och knivar och skedar och såsskedar och påpetare och det är dessertsked och soppsked. Och det är många gafflar så du förstår att det blir många rätter. Och sen ser du då paraden av olika kristallglas, stora och små, som vittnar om alla typer av viner du ska få. Och så kanske någon snittblomma som är lite vacker mitt på. Och kanske någon sån här konversationsobjekt som man har lagt ut som någon form av mer dekoration på bordet. Någon liten konstig pryttel eller någon vacker liten tingest som gästerna som inte känner varandra kan börja prata kring. Och naturligtvis stora linneservetter man kan lägga i sina knän. Allt det här... Det båtar ju för, när du sätter dig det här, då är det inte bara nu ska jag trycka i mig lite mat och sen kanske jag går vidare på krogen innan de andra gästerna går hem, eller sen kanske jag har ju ändå en tid i tvättstugan så jag får inte bli för sen. Utan när man möts av det här, då är det ju att nu är det fest, nu är det glädje, nu är det vänskap och anekdoter och det är matnjutning och det är alkoholnjutning och det kan sluta med vad som helst, men det kommer vara fantastiskt. Och det är ju det dukningen gör. Dukningen bygger upp en enorm stämning och vittnar om den fantastiska skådespel och upplevelse som kommer att komma.
Ja, jag håller med. Att komma till ett väldukat, genomtänkt bord sätter en stämning och gör att maten smakar bättre, vinet smakar bättre, konversationerna blir nästan bättre också.
Ja. Och sen har vi ju specialhögtiderna och det är ju fantastiskt roligt. Man har julbordet med alla, man har julsmöret och man har julölstånkorna och det är en röd duk, det är röda ljus. Påsken med sina påskdekorationer, kanske ryska ikonägg och gult och lila i tema, påskliljor. Men det finns ju så många teman. Kräftskivans speciella dukning är ju rolig, surströmmingens dukning, en vårmiddag. Hela den delen också, att man kan anpassa sig. Jag tänker ofta på det finns en väldigt trevlig restaurang utanför Freiburg, ute i en av byarna där i Dalarna i Glottertal, som heter Adler. De är fortfarande duktiga på det här, men de var ännu duktigare för 25 år sedan, kan jag säga, på de här dukningarna. Varje gång man kom dit egentligen, man åkte ut från stan och åkte dit för att äta en bra middag med några vänner, så var det någon ny årstid eller högtid eller liksom tema man kunde känna. I december då låg det pepparkakor, vackra skurna pepparkakor eller formade pepparkakor, olika figurpepparkakor på bordet, och de hade gjort olika mönster med pudersocker och liknande. På våren var det istället liksom friska blommor och rosévinskannor som dominerade bordet. Så hela den här känslan av olika miljöer, nästan som en teaterscen fylld med rekvisita och kulisser, att bordet används för att markera vilken tid det är, vilken högtid det är, vad som ska fästas idag, vad det är för fest liksom. Det är väldigt fascinerande, det är väldigt glädje. Jag tycker man kan egentligen inte göra för mycket av det, man kan inte lägga för mycket tid på dukning.
Nej. Vi har ju här på landet, brukar vi ha mycket vänner som kommer och hälsa på. Det blir ju inte alls samma sak i coronatiden, men vi har ett väldigt rustikt bord där jag såpar ytan, och här har vi också lite rustikare porslin från Birgitta Watts, och så gillar jag de här moraknivarna, deras steak knives, när vi har kött och liksom duka med ganska grov porslin, grova bestick, och sen så bryta av det med otroligt tunna ridelvinglas. Den kontrasten tycker jag är så härlig.
Det är jättecharmigt. Jag älskar ju vår fäbodstuga uppe i Dalarna. Till en av våra kokböcker tog vi ju och fotade ett kapitel därifrån, och då är det just det där också rustika träbord. Det är mycket rustika man jobbar med. Det har ju också en absolut skönhet. Så det behöver ju inte alltid vara, liksom, det finns alla nivåer. Det kan vara det mest syrliga och det kan vara det mest rustika, och som du säger, olika stilbrott. Men medveten dukning, ja, men det höjer faktiskt. Det betyder jättemycket. Jag gillar ju dekoration av hem också. Jag är ju galen i julpynt, som alla vet som har följt den här podden. Men även påskpynt och valborgspynt och alla hjärtans dagpynt, det är ju kul, och liksom karnevalspynt. Det är ju roligt att liksom bygga en annan miljö för en tillställning. Gunilla god vän med en konstnär som nu är mycket framgångsrik internationellt, men hon hade när hon var ung så hade hon principen, eller ung, det är hon fortfarande, men när hon var yngre så hade hon principen att på fester kunde hon ge allting, tyvärr långt före jag hade lärt känna Gunilla. Så hon kunde måla hela sin lägenhet svart.
Inför en
för att
fest.
Det var svart fest. Och då lät hon måla om alla väggarna inför festen. Det är verkligen att ge allt, alltså det tycker jag.
Ja,
det...
ja. Vi gör så att vi har ju tyvärr mängder av lyssnarfrågor som vi inte hunnit med idag heller. Och det är många som är dåliga samveten som vi har sagt att vi ska prata om. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med den här för att den är väldigt aktuell. Hej Edvard och Mats, tack för bästa podden. Alltid lika kul att höra era funderingar och trevliga provsmakningar varje vecka. Nu är ju våren här och jag och några vänner tänkte ha en gökotta i slutet av maj. Tycker ni kunde ta upp denna aktivitet i en podd längre fram så man får höra om er syn på vad en sådan gökotta innebär, gärna lite historier om den. Men vi önskar oss tips på klädsel, mat, dryck, aktivitet. Alla tips mottages gärna. Innebär det som vi tror, cykla uppklädda till ett naturskönt område där man inte har starka drycker, god mat och om man har tur får höra göken galna. Med vänliga hälsningar, Jonas Kylberg.
Ja, den här frågan har jag inte hört i förväg. Så jag tror man skulle kunna få reda på mycket mer om jag fick göra lite research och läsa på. Alltså det här är en rolig fråga. Jag har inte läst på kring den. Jag tror jag kan återkomma till ett senare program och läst mer om gökottans kulturhistoria. Men jag växte själv upp med att man hade gökotta ibland när jag var liten. Och då handlade det om att liksom familjen gav sig iväg någonstans till ett berg eller liknande där man kunde se solen gå upp. Och man skulle då vara ute så tidigt att man såg soluppgången. Det var väldigt viktigt. Och jag vet att det här var väldigt populärt på Bosön, Dalakolonin ute på Lidingö. Där hade de regelbundna gökottor också. Så jag minns även därifrån. Och då var det ju många personer inblandade. Och det är mycket möjligt att en och annan hade något starkt med sig. Men inte min familj på den tiden. Sen kan ju gökottor, jag menar uppe i Dalarna i Malung, där vet jag de går upp till Gnupen där stora utsiktsberget och har gudstjänst, och det kallas ibland gökotta också när de går upp och har liksom gudstjänst uppe vid soluppgången. Så det viktigaste är i alla fall att man ska vara uppe med tuppen eller nästan innan och se solen gå upp på en naturskön plats. Men den övriga delen ska jag läsa på lite mer. Jag är ju aldrig emot att man klär upp sig fint och tar med starka drycker, det kan jag säga.
Du blir inte arg på det?
Har du någon erfarenhet?
Nej,
jag blir inte arg på det.
Jag har ju tyvärr inte det, men jag tyckte det här var en alldeles strålande idé. Och jag ska se till att iscensätta en gökotta. Vi har ju alla möjligheter här. Jag hör ju ofta göken här.
Det är ju fantastiskt. Alltså jag är ju inte en morgonpigg människa, tvärtom. Men det finns verkligen någon härlig friskhet och doft och ljus och speciell känsla när man går upp tidigt på morgonen för att man inte bara ska jobba eller spela in radio eller något utan liksom ut på en utflykt, som man åker på en skärgårdsutflykt eller liknande, man måste upp tidigt. Det är någonting härligt trots all trötthet i det här skira morgonen, och man dessutom vet att hela liksom all glädje som dagen bär i sitt sköte.
Ja, det är precis en av de stora tjusningarna med jakten och även tidiga fisket, att man kommer ut innan skogen, naturen har vaknat upp och kanske får höra den här första vindilen som går genom trädtopparna innan brisen sätter in och se ljuset förändrat från att allt utskiljeligt till att man är i fullt dagsljus.
Ja, det är väldigt speciellt.
Vi tar en allra sista lyssnarfråga här. Och innan det så kan vi säga att vi är enormt, enormt tacksamma till alla våra Patreon-stödjare. Patreon. Och där kan man gå in och lämna ett bidrag till podden. Det dras det beloppet som ni anger en gång per månad. Och det hjälper oss att kunna fortsätta, speciellt här nu under coronakrisen.
Det är fantastiskt, för vi tänker ju inte sko oss under de här perioderna och vi kämpar på och vill fortsätta med podden. Men det är ju skönt om vi liksom slipper betala för att sända podd. Så om vi kan täcka liksom de kostnader det innebär att ha en podd så vore det ju underbart. Så det är lite kämpigt ibland, så ni får jättegärna om ni inte har betalt ännu, så betalt gärna om ni har möjlighet naturligtvis. Det är inte någonting att ni ska känna dåligt samvete om ni inte har möjlighet att göra. Men alla som kan betala nu när det i princip inte är några sponsringar alls, vore jättevänligt verkligen.
Ja, och vi skulle vilja läsa upp namnet på varenda en av er som har stött oss här nu. Men vi har uppmärksammat varenda en av er. Och vi,
det kan sagt, vi väl göra någon gång. Den här gången kan jag läsa en dikt, men nästa gång kan ju folk ändå stänga av om de inte lyssnar. Så skulle jag, om jag bara får en lista, skulle jag kunna rabbla hela gänget faktiskt.
Ja, men så gör vi. Jag förser dig med en lista till nästa avsnitt.
Vad vänligt.
Jo, det allra sista här, det är från Jesse Ojava. Tips till Mats som har gett Laponia ett ansikte utåt. Vi pratade ju om Laponia hjortronlikören.
Just det.
Och hon har skickat ett recept som kan vara en värdig ersättare till Punch Royale.
Oj, oj. Det är höga ambitioner.
Skulle du kunna tänka dig att byta ut punchen i champagnen mot Laponia hjortronlikören?
Inte varje dag, men några gånger om året skulle jag kunna göra.
Ja, det var ändå generöst. Jag trodde att du skulle hålla fast vid din Royale.
Men jag älskar ju hjortron förvisso. Jag är ju liksom fjärdedels dalkar. Så det...
Jag är hälften. Nej, en fjärdedel jag med.
Mm. Ja, okej. Okay. Det visste jag inte. Det är därför det klickar så bra.
Ja, en fjärdedels dalkarars podden.
Rumpmasarnas sammansvärning.
Ja, jag är
det ska jag säga förresten. Man skulle ju kunna hitta på ett nytt namn. Jag har blivit kritiserad. Jag vet att du är för smart för att liksom hålla på och läsa såna här flashback-trådar och så. Men det har varit en indignerad diskussion där om hur otrevlig jag är som bara kallar den här podden för Edvard Bloms smörgåsbord, där alla andra brukar kalla sina poddar för Nisse och Pelle eller Kajsa och Lotta och liknande, och att inte ditt namn är med i rubriken tycker många är väldigt fräckt av mig. Så det, ja.
Men den heter ju numera Edvard Bloms smörgåsbord med Edvard och Mats.
Ja, men så då har vi ändå ordet Mats med, det är sant. Men man skulle ju kunna kalla Edvard Bloms smörgåsbord och Mats Ryds vinbuffé eller något sånt där. Lite långt.
Jag tycker det fungerar alldeles utmärkt som det gör. Stort tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen om en vecka förhoppningsvis.
Då blir det en liten dikt, för jag sitter ju nu i biblioteket så jag kan välja ut från mina metervis av dikter. Jag tänkte det var dags för någonting av Selstedt, men jag måste erkänna att jag inte riktigt hann välja ut någon sak som jag var självklart att det skulle vara den. Jag tänkte att sommarens ankomst skulle kunna passa bra, för det är ju ändå det vi snart ser. Men juni, det funkar inte att hela juni redan har passerat. Nej, jag får ta en annan. Jag får ta den som heter, han anser till den här sommaren först börjar med juli. Tidig vår får jag ta istället då. Mitt hjärta spritter, det är vårens skuld. Han kommer som en liten gud och dansar på lätta skyar, levnadsglad och huld, med blommor som han fått för solens guld. Att smycka skog och äng med blad och kransar. Vi har ju knappast mer än april och ändå vågar han se upp mot polen. Men han är van att göra som han vill, och så kan hända gör det också till att han haft resällskap med själva solen. Han hela attiraljen med sig har, gullvivor, fjärlar, sippor och panser. Med hovkapellet dröjer några dagar, till gökarna på vägen stannat kvar att ge i Skåne några matinéer. Han vet nog vad han gör. Han tänkte visst på fäderns ordspråk som vi än centera, att när som göken gal på naken kvist blir över landet säd och foderbrist, och vi ser helst att slippa båda dera. Likgott, nu är han här med hopp och tröst, och glatt vi vända gubben vintern ryggen. Vi hellre lyssna till naturens röst, då våren hyllas av vartenda bröst, ja ända ner till bromsarna och myggen. Hör lärkan jublar ut i solens bad, och sången klingar över höjd och slätter. I varje buske nickar en dryad, och bäcken sjunger levande och glad, med lille sefyr sina små duetter. Min ande gläds vid källans friska språng, av böljans svall och molnets fantasier. All konst får vara till en annan gång. Var där och harpans klang och skaldens sång emot naturens enkla harmonier. Du hör jag än en vacker sommardag, piano klinkas ut i kvava salar, då leds jag först och sedan svettas jag och störtar ut och hör med mer behag hur korna böla ut i berg och dalar. Och så det varit har, så långt jag minns. Ty människan skaptes att naturen prisa. I hennes andetsdrag en gudom finns. I hennes sköte mår jag som en prins. Och henne ger jag nu min lilla visa. Selstedt är väldigt bortglömd, lättsam, vilket man kanske idag har lite svårt för. Det är möjligt att man har ännu svårare för lättsamma dikter än pompösa dikter. Det är mellanregistret som oftast brukar fortfarande kunna gå hem. Men jag tycker det är en trivsam som skriver om det lilla livet, om de glada naturupplevelserna, familjeliv, mycket. Väl värt att ändå plocka fram ibland och läsa. Och därmed tackar jag för idag. Ha det bra Mats, tills nästa vecka.
Tillsammans, skål!
Skål!
Vi hörs, hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.